Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag skulle veta vad en killgissning är. Det är fjärde gången jag hör det ordet idag.
En gissning med malplacerat självförtroende.
Jaha. Inte alltid gissning det liksom.
Jo.
Välkomna till Innepodden avsnitt 94. Det har kört ovalrace på Gateway i St. Louis och vi ska såklart snacka ner händelserna där. Ni ska också få höra kommentarer från Linus Lundqvist och Felix Rosenqvist från helgen och så har vi en lite längre intervju med Marcus Eriksson. Jag heter Ronny Larsson Miles och med mig har jag IndyCar-virtuosen Jakob Fredriksson och en av Sveriges mest erfarna motorsportreportrar, Aftonbladets och Indiepoddens Anna Andersson. Hur är läget med er?
Jo, vars.
Det är strålande. Får vi säga. Va? Det är måndag.
Alltså, det här ringer in liksom approachen här. Jag får ett jovars och ett hjärtig måndag.
Ja, jag gillar måndagar ändå. Brukar vara ledig från mitt vanliga jobb, men det är långt till nästa helg bara. Och det var ju en lång helg det som var. Jag kan erkänna på en gång, jag såg inte IndyCar-loppet live som började 14:15 natten till söndag. När var det slut? Loppet pågick i alla fall 2 timmar och 24 minuter. Så det var klart då bit efter 5 på morgonen, ja. Strångt av dem som kollade igenom det live utan att somna.
Tackar.
Mm. Men du har inte sett det 2 gånger den här veckan då, Ronny?
Svappade sen över till Le Mans 24 timmar också.
Nej, jag kollade inte på det 2 gånger. Jag däremot så kollade jag på, det är ju såna här checka, du vet, fast forward sammanfattningen och köpa en halvtimme. Så det är alltid, det är bra om man vill se det typ det viktigaste en gång till kan man göra.
Ja, de är användbara för då får man ju också insikterna som de amerikanska kommentatorerna fick.
Mm. Alltså, jag gillar faktiskt inte det.
Inte?
Att få de amerikanska kommentatorernas input?
Nej, men alltså jag känner ju att de vill ju pracka på mig någonting. Det är lite så här extra försäljning av det de tycker är bäst.
Säger det kvällstidningsjournalisten Anna Andersson.
Ja, men jag vill ju tycka själv.
Men i och för sig, de försöker ju sälja sin produkt på ett annat sätt än vad som är kutym i svensk kommentering.
Alltså jag vet inte, jag är inte så himla, jag kör hellre då ett varv till på racet liksom, med lite snabbspolning där jag känner att det behövs. Eller behövdes. Eller så sätter jag upp liksom på, vad heter det, som man hör dem i snabbspolning. Som kalanka kvackar lite.
Men jag har ju tittat, i vissa veckor har jag tittat 2 gånger på racet. Och vissa gånger har jag gjort så här, sett racet och sen har jag sett snabbreprisen kan man kalla det för. Jag tycker ändå att de brukar plocka fram det gottaste ur kakan på de här snabbrepriserna. Jag tycker ändå det brukar...
Men då tycker du som dem.
Ja, jag kanske bara vill rätta in mig i ledet. Jag är så... konflikträdd.
jag vill vara lite mer så här kärle tvärvig och motsols, känner jag.
Men då kanske vi ska få lite utlopp för det här nu då. För innan vi går igenom racet i liksom, lite mer i detalj kan man säga, med de så kallade nyckelhändelserna. Så vad tyckte ni övergripande om helgen och om racet i stort?
Ett problem med Gateway är ju att det är så himla svårt att köra om. Och det blev inte bättre den här gången över att det blev till slut ett race man försökte snåla med bränslet hela loppet igenom. Vilket var lite synd, för det var ju ändå bättre än vad det var förra året när loppen kördes i dagsljus. IndyCar har ju hittat någonting som gör loppet bättre, men ändå blev det en perfekt storm som gjorde att det ändå inte blev så många omkörningar som man kanske hade hoppats på förhand. Trots det så har det varit väldigt spännande taktiskt race.
Ja, sen blir det ju en sån här helg som kan få så vansinnigt stor betydelse för mästerskapet. Just när vi har den här smällen för Palou och Dixon som gör att det händer väldigt mycket men ändå ingenting på något sätt i toppen av mästerskapet. Och det är ju lite intressant. Så att vi behåller ju spänningen här in i de tre sista i september. Det känns ju som den som lyckas få en gyllene start på hösten kan ha en härlig vinter sen.
Det känns ju redan som att Joseph Newgarden har fått den där gyllene starten på säsongen, eller slutet av säsongen här nu, för nu vann han ju i helgen igen då. Jag tänkte på det, det var alltså topp 5 så var det idel Chevrolet-bilar. Men det kanske inte, det säger inte så mycket om farten i det här racet, utan det var ju lite snarare lite tillförlitlighetsproblem då för vissa team då, för det var ju några Honda med där uppe i toppen, men till slut så var det alltså 5 Chevrolet-bilar i topp, och bland topp 10 så var samtliga 4 Penske-förare. Säger det er någonting?
Ja, det säger mig inte mer än att Penske har hittat tillbaka till Penske-formen ändå.
Men de brukar ju göra det på hösten, känns det som. I alla fall Newgarden. Han gillar ju att sticka ut i slutet av säsongen. Mm. Det är inte första gången.
Och det här är ju en bana där han är väldigt stark också. Han har alltså vunnit hälften av alla lopp som körs här sedan IndyCar återvände till Gateway 2017. Och det var det andra raka, det andra loppet förra året också. Han vann 2017 med. Så det var ganska väntat resultat, men det blev ju spänning om det. Och det var ju synd att Colton Herta fick tekniska problem och följ ifrån med ungefär ett depåstopp kvar.
Om vi börjar med topp 10 från själva racet, så var det alltså Joseph Newgarden som tog säsongens andra seger och blandade sig in och tog sig upp på tredje plats i mästerskapet. Och så på andra plats har vi Pat O'Ward som med den andra platsen blir ny mästerskapsledare. Sen har vi Will Power på tredje plats och så Scott McLaughlin på fjärde. Sebastian Bourdais tangerar årsbästat med femte plats. Takuma Sato på sjätte, Ryan Hunter-Reay på sjunde, Simon Pagenaud på åttonde, Marcus Ericsson på nionde plats och Jack Harvey avrundar topp 10. Om vi börjar med kvalet, det var ju intensivt det här. Det var en träning, ett kval och ett race inom loppet av typ 12 minuter. På lördagen. Och ur svensk perspektiv så såg ju träningen bra ut. Där hade vi Marcus på en sjätte plats och Felix på en sjunde plats om jag inte minns fel. Och sen så fortsatte den formen fint in i kvalet sen, för där ur svensk perspektiv så tänker jag att Felix var ju gick ut med tanke på då på att han, eftersom han ligger en bit ner i mästerskapet nu, så innebar det att han var en av de första bilarna som skulle gå ut då och kvala. Och den tiden han satt höll ju sig väldigt länge.
Det jag har ju sagt mycket om Schmidt-Peterson-McLarens ovalform, och Pato vann ju i Texas där Felix var nära att ta ett par pallplatser, och de var ju snabba på Indianapolis, så det förvånar mig inte alls att de faktiskt var med där uppe, och synd bara igen att det inte blir något resultat. Men faktum är att apropå kvalet, jag blev överraskad att Will Power tog pole position. För han har ju inte haft någon kvalform i år, men nu fick han lite mer förhoppning att komma ifatt Mario Andretti i kvalstatistiken, vilket jag tycker är kul. Men lite överraskande faktiskt.
Mm. Detta var alltså Will Powers 63:e, om jag inte räknat fel, pole position i karriären, och är nu då Mario Andretti den regerande kvalkungen, kan man säga då, historiskt, som ligger på 67 pole positions då. Så att Will Power närmar sig med stormsteg där. Vilket har varit intressant med tanke på att han inte har haft någon direkt kvalfart i år då. Men vem vet, han kanske, han är inne kanske i fatt redan den här säsongen då.
Nej, det går ju inte.
För det är bara tre race kvar. Men han kan vara snubblande nära vid, ja men då ska det mycket till om man ska ta pole position i samtliga kvalrace. Sagt. Men överlag tycker jag Penske imponerade starkt i kvalet. Vi tar Marcus Ericsson, så gjorde han ett stabilt kval och kvalar sexa då. Så både Felix och Marcus skapar ju sig bra förutsättningar inför racet då på en sjätte och en tionde plats. Någon som hade lite tuffare då, det var ju den dåvarande mästerskapsledaren Alex Palou som jag tror han kvalade 12:e snabbast och hade då en 9-platsers gridbestraffning på grund av ytterligare ett motorbyte som han tvingats till då. Så han fick ju starta en bit ner. Något annat, några fler som utmärkte sig på kvalet?
Andretti-bilarna då? Herta Rossi?
Ja. Och där dog den diskussionen ut. Så då kanske vi går vidare till racet då. Ja, som du sa Jakob, så vart det ju, alltså, om detta hade varit, inte hade varit lika många guldflaggor eller så, så hade det ju potentiellt kunnat bli en fyrstoppare då. Då hade det ju inneburit att alla hade kunnat köra full strut hela vägen in till mål. Ingen bränslebesparande eller någonting, utan det har varit fullt ös. Nu var det ju incidenter, en första incidenten kom redan på varv nummer 3 när Ed Jones och Graham Rahal krokade ihop. Där har det varit lite en beef efteråt. De har inte riktigt, ingen av dem har velat ta på sig det här. Vad tyckte ni om den situationen?
Ja, jag är på Rahals sida. Jag tycker Jones gör ett ganska grov missräkning. Han försöker fula lite mot Rahal och ta en väldigt vid ingång. Sen gör han bort sig och prejar av Rahal. Det är min analys av den situationen. Rahal hade ju bra fart och han sa ju att han försökte backa ur den där situationen. Men Jones bara plogade fram och ja, jag skulle sätta det 75-25 på Jones i alla fall.
I sånt här läget får man inte säga emot Jakob. Det går inte. Inte när han är så himla säker på sin sak.
Mm-hmm.
Jag tittade ju på reprisen då och såg. Och jag tänkte, ja, han var lite ur spår, Ed Jones då. Men det kanske blir naturligt så att man missar på en halv meter ungefär. För jag tycker man tar en ganska vid kurv, man tar en ganska vid sväng in i den kurvan. Och han, jag tittade på de bilarna som var framför, så han var inte, det var inte så att han tappade spåret helt och hållet. Det tycker jag inte, men det var... Jag vet inte om hans fram- eller bakhjul eller vad det nu kan ha varit, Ed Jones bakhjul eller några framhjul som liksom tog fart i Rahals golv typ nära bakdäcket, och det var det som gjorde att de skjutsade iväg, att det var liksom, det blev en race incident av det. Men jag tycker, ja, det var inte lika svart och vitt för mig faktiskt, Jakob. Vågade jag säga emot Jakob lite, Anna.
Det är faktiskt bra för dig att du vågar det. Nu som är så konflikträdd.
Ja, ja. Men så, nu har det ändå svängt här nu. Jag är konflikträdd inför avsnittet och så nu går jag emot Jakob då, som är typ gud då så. Här då.
Bra.
Och så du Anna säger innan, jag vill inte veta någonting av vad de säger i USA. Jag vet allt det. Jag vill ha mina egna uppfattningar, så nu vågar du inte säga emot. Men du kanske håller med Jakob. Det är kanske bara helt
ja, men alltså, när det gäller det, i den andra saken så kan jag känna att jag inte vill ha någon förutfattad mening till vad de tycker och när de försöker sälja sin produkt. Men i det här fallet så vet ju jag att Jakob har rätt 98% av gångerna. Så det känns ju som att det är en förlust hur jag än gör.
Men egentligen den viktigaste aspekten här är att Rahal har mångfaldigt mycket mer oval erfarenhet än vad Ed Jones har.
Jo.
Rahal vet ju att han kan klara av den här manövern. Jones går in i den här situationen med förmodligen lite skakigare ben.
Ja, men titta, han har ju sitt case liksom. Ja. Vad ska vi göra?
Nej, men jag lägger mig platt då. Rahal hade rätt, Jones har fel. Ja. Det verkar inte som att erfarenheten räckte särskilt långt i vissa fall. Om vi tar en sån som Ed Carpenter till exempel, så förutom att han kraschade ut sig själv mitt i racet, så var han ju även under gul flagg och touchade på Dalton Kellett och flippade honom eller vänner, så att han fick ta en liten tur ut på gräset redan innan grön flagg. Han gjorde en liten Marcus Ericsson utan flygtur, kan man säga.
Ja, det kan man ju faktiskt säga.
Så att det samma, och då har du det, och sen så har du då Alex Rossi till exempel, som alltså misstaget han gör var ju på eget bevåg, han missade när han kraschade ur sig till exempel och så. Så att det vart ju ett race där vissa veteraner inte riktigt höll hela vägen, kan man väl säga.
I och för sig skulle jag inte sätta Ed Carpenter riktigt samma nivå ändå som Rahal och Rossi när det gäller förartalang. Men Carpenter har kört nu, det är hans 19:e säsong, och han är ju ovalspecialist, så alltså han är ju den sista av den sortens förare som har växt upp med sprintcars och dirtcars. Så väldigt olustigt hur hans lopp gick till. Det har ryktats en del om att han ska stiga åt sidan för nästa år och sen kanske bara köra en tredje bil i vissa ovaltävlingar. Och det kan man nog vara dags för det, att inte kompromissera den bilen mer. För då, Connor Daly körde ju för ett annat stall den här gången. Han hade ju ett okej lopp.
Mm.
Bättre än Carpenter-stallet i alla fall. Så jag hoppas nästan på att Carpenter hittar resurser för att ta en tredje bil istället för boka upp just bil nummer 20 under de här loppen.
Jag tänkte på det när jag i samband med racet här nu senast då, och det inte gick riktigt Carpenters väg. Jag känner att kompromissar till exempel då Conor Dalys säsong på det här sättet då, genom att han ska liksom sätta sig själv på ovalen då. Det är så oavsett vem som kör den bilen som kanske har ambitionen att köra en hel säsong då. Å andra sidan då, jag tänker tillbaka, så tog han faktiskt en femte plats nu här på Indy 500, så att han har ju det fortfarande, han är duktig. Och med det i tanken så är det ju, hade det ju varit klockrent om han hade kunnat få köra en tredje bil, precis som du säger.
Vore det klockrent också om man faktiskt inte gör såna där grejer som man gjorde mot Dalton Kellett nu så.
Ja.
Och sen Rossi-situationen då. Det var ju ett rookie-misstag nästan. Eller bilen bobblar till i mitten av kurva 1 och 2 och sen ut i det gråa. Men han försöker gå på gas igen efter det här kastet han får. Och det har ju Björn Widheim sa ju i sändning att det var ju det som skicka upp honom i nu.
Det vart väl en karbonkopia av det som Marcus höll på att drabbas av. Han kom ju också ut i smutsen då, på strax innan sitt sista depåstopp då. Vilket gjorde att han tappade ett par placeringar på det.
Alltså han räddade sig från muren å andra sidan. Alltså det är ju faktiskt fördelen där att Marcus gör, att han faktiskt räddar situationen. Även om han tappar ett par placeringar så räddar han ju slutändan poäng som kan vara extremt viktiga.
Precis så. Men det som vi varit inne på i början då av podden när vi pratade om att detta kunde ha varit en fyrstoppare, det var ju de här återkommande gulflaggorna då under de första 100 varven kan man säga, eller 70 varven, som bidrog då till att detta skulle bli en trestoppare. Och då vart det ju bränslesparande. Men det tycker ju, samtidigt som vissa tycker att det är lite tråkigt att folk fiskör, så vet jag att du gottade lite av det, Jakob, för då blir det lite mer taktik med i bilden.
Ja, och jag blev lite besviken på att inte fler gjorde som Ryan Hunter-Reay att gasa fullt, för det var då man kunde göra omkörningar. Romain Grosjean gjorde det ett tag, gjorde några riktigt snygga omkörningar. Men det syntes också att det berodde ju lite på oerfarenhet att inte tänka på the big picture, och Grosjean skulle ju tappa ett varv i och med den sortens strategi till slut.
Men han får ju lära sig lite. Alltså, det är ändå så att han kliver in som 14:e man i sitt första ovalrace, tycker inte jag är dåligt.
Ja, jag tycker att det var lite skärmigt där, för det var ett liten kul kommentar där vid ett tillfälle. Det var ett påstopp, jag tror det var runt 120 eller 123 och så här. Han hade ju gjort den här uppkörningen då från runt varv 90 så, när han åkte ju slalom mellan förarna där, för att han hade ju typ den fetaste bränsleblandningen och de andra åkte omkring och bränslespara, så att han kom ju som skjuter ur en kanon där. Men ut i depån på kalla däck och så bara "car feels weird", ropar han liksom så här. De bara, nu är det lugnt, däcken är kalla, du måste få upp dem i tryck först, ta det lugnt. Men då var han verkligen i zonen där och han ville fortsätta pusha, antar jag. Så att han kände sig nog som kung på banan där ett tag.
Det gjorde han. 2018 så avgjordes det här loppet väldigt jämnt mellan Will Power och Alex Rossi, för de körde på två helt olika strategier. Alex Rossi gjorde ett påstopp mindre och kom i mål en sekund efter Power, som körde om med bara något varv kvar. Så det var synd att inte fler stall hade det loppet i åtanke. Att Power faktiskt vann på precis den här banan genom att gasa fullt när huvudkonkurrenten inte gjorde det. Så lite udda. Och ironiskt också är att man gjorde det här loppet 12 varv längre än vad det var 2017, 18, 19. Då var det loppet 248 varv, alltså ganska så nära 500 kilometer man kunde avrunda loppet till. Nu förlängde de det till 260 för att det skulle bli fyrstoppare för alla. Så loppet var egentligen 523 kilometer, trots att det hette Bomarito Automotive Group 500, så var det 523 det egentligen borde heta.
Vi var ju inne på det och sa att Alex Rossi smällde ju där då, vilket orsakade den sista gulflaggen, vilket bland annat satte ju både Felix och Marcus i skiten kan man säga. Eller det var ju satte ju punkt för en potentiell toppplacering för båda dem då. Men det var väl tre förare i topp 10 som drog allra bäst nytta av detta. Den ena var Sebastian Bourdais då, och så var det Takuma Sato och Ryan Hunter-Reay.
Ja, det får vi lov att säga. Bourdais som hade Foyt-stallet, som hade en av sina bättre dagar med Dalton Kellett faktiskt inuti topp 10 en större del av loppet, kom i mål som 12. Och Bourdais ledde 18 varv i och med att han tänkte lite utanför lådan när det gäller depåstrategin. Startade 18, gjorde ett antal depåstopp i början under de gulflaggarna, och det skickade honom framåt i fältet. För undercutten var ganska viktig. Fräscha däck ser man på statistiken över de snabbaste varven att alltid när fräscha, däcken var fräscha och det var mycket bränsle i bilarna. Mm. Colton Hurtler gjorde sitt snabbaste varv på det allra första varvet till och med. Medan det var Takuma Sato som gjorde loppets snabbaste varv på varv 194. Det var ju bara 3-4 varv efter hans depåstopp. Mm. Konstigt ändå, vill jag fortsätta påstå att det var... Man följde varandra strategimässigt så pass mycket.
Mm. Men tar vi Colton Hurta som du nämnde då, så oturen fortsätter ju för honom, eller oflytet. Det är en mini-Felix kan man säga i år för honom från och till.
Fast det är inte schysst att jämföra med Felix. Felix har inte bara otur. Han har ju han kör ju omkring i något sådär stort svart moln som liksom inte vill ge sig. Det bara ligger konstant över hans bil. Vad han än gör, så det känns som att det måste bara blåsa när säsongen är slut så att det här försvinner, för att han skulle kunna köra liksom, han kan köra 7 dygn, men det hjälper inte, han kommer inte vinna någonting i alla fall.
Både Colton och Felix drabbas ju den här helgen av
drivaxelbrott.
Ja, precis.
Och det var... men varför är det Felix drivaxel som går och inte Pattons? Kan han tala om det för mig? Det är samma stall liksom. Och varför är det så hela tiden?
Det är så här mexikansk häxkonst tror jag.
Mm-hmm. En voodoo-docka liksom.
Ja, om de har voodoo-dockor i Mexiko, det vet jag inte.
Jag vet inte, men det kändes lite sydamerikanskt när jag sa det.
Voodoo-dockor från Haiti, men poängen består.
Nej, men vad är det som gör att det är någon som vill Felix så illa? Han är ju så snäll.
Och duktig, ja.
Men jag tror det är ju fokus i stallet. De sätter ju alla resurser på år nu för att den är med i mästerskapet.
Han får en taskig drivaxel, menar du? Från början. Ja, liksom. Okay. Det är liksom Ronnie Pettersson-grejen där, va? Det är Andretti som får allting bra och medan den andra får dra ihop det som finns kvar. Så går det åt fanders.
Nu killgissar jag ju bara, men de kanske spenderar lite mer tid på just Awards bil eller Awards bilar. Det skulle vara mitt antagande av just den situationen. För vadå, det här fjärde loppet i år som just bil nummer 7 har ett tekniskt fel som avslutar loppet.
Det är ju inte någon genetisk smålänning i alla fall som jobbar på bilen, kan vi konstatera. Då hade den ju varit hel.
P.O. Rosenqvist, Felix pappa, du får göra en insats.
Nu. Kommer det skruvar, ja. Någonting är det som inte stämmer. Nej, men jag blir nästan lite irriterad alltså. Jag tycker lite, nej, jag gillar det där.
Vi fick en kommentar från Felix här nu efter racet och så här lät den.
Kul att vara tillbaka på Eval. Var rätt tufft inledningsvis att behöva rulla ut 3 i kvalet. Jag kände att vi maximerade där och topp 10 i kvalet kändes som att vi överpresterade lite med tanke på var vi startade, och det kändes som att vi hade väldigt bra potential om vi hade rullat ut lite senare. Så det var kul styrkebesked liksom, ett fortsatt speed på valna. Racet var väl väldigt bra inledningsvis. Jag kände att jag hade riktigt bra pace och kunde attackera. Första depåstoppet så hade jag som en halv stål typ, svårt att förklara, men jag var redan i fast lane, och sen när jag slutade snurra hjulen så kom motorn precis ner i varvtal där den bara slutade driva, och så fick jag liksom dra i kopplingen och försöka starta igång den igen på så sätt, och med det momentum jag hade till slut fick jag igång, men jag tappade ju 6-7 platser. Sen hade vi rätt otur sista stoppet, precis som Marcus, att det blev fel i hela den sekvensen där. Vi låg precis bakom på det, och jag tror han kom ut 5:a efter sista stoppen och vi kom ut 11:a. Men bra sista omstart, uppe på 9:e plats, och då pajade drivaxeln. Så att, ja, upp och ner. Bra speed emellanåt, sådär speed i mitten av racet. Lite som Indy GP, men ja, ser ut att vi inte kunde, att vi fick bryta på grund av tekniskt fel. Det var väl det man minst anade. Men jag hörde hur det klonkade i transmissionen under stora delar av racet, så jag sa det till teamet ganska tidigt, och så visade det sig då att det var det som var höll på att gå sönder hela tiden, så att nej, slut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men där har du ju rätt, Jakob, igen. Klonkade i transmissionen. Det låter ju som att det verkligen är någon som inte har varit att skruva på rätt ställe.
Ja, tydligen så ett drivaxelbrott känner man ju av rätt fysiskt om jag har förstått saken rätt. Det var ju därför Colton Herta gick det på, för att han kände att det var någonting som var skevt i bilen. Det är ju ett fysiskt brott. Det är ju inte mjukvara som Detroit verkar ha varit. Utan det här är något väldigt mekaniskt som fallerar. Så kanske en gammal bit av bilen som har suttit där i fler miles än den ska vara. Men
vad fasen, det är ju detaljer. Utan detaljer så funkar ju inte. Det är ju minsta lilla detalj, det måste ju vara tipptopp.
I Colton Hurtas fall så verkar det som att det han, jag vet inte om ni såg det, i ett av hans depåstopp så spann han alltså däcken innan de släppte ner bilen.
Det brukar man ju undvika.
De amerikanska kommentatorerna då, Anna, hade ju en teori om att de trodde att när han spann det innan han satt ner det, så liksom, där gick någonting sönder då. Så var det ju inte i så fall då i Felix fall, för där hörde han ju det under en lång stund då. Men ja, synd, var imponerande första, imponerande kval, imponerande första halva då, och sen otur, otur och otur.
Men finns det otur?
Det är en lagsport det här, och har verkligen alla i laget så pass mycket, så här mycket otur?
Alltså det någonstans så känner jag att, alltså, kanske jag går för mycket mot Formel 1 här alltså. Men det handlar ju om, titta på Mercedes, så som de har kört de senaste, inte i år, för i år är de pressade, men tidigare år så har ju varje detalj suttit hela tiden. Mm. Var det inte det året, nu måste jag leta i minnet här, men var det inte det året 2016 när Rosberg vann, som Hamilton har en motor, det är någonting som inte funkar. Jag tror att det var motor någonstans i Malaysia eller sånt.
Ja, det kommer jag ihåg.
Jag har för mig att jag ser en rubrik sen i Bildzeitung, jag bodde i Tyskland den här perioden, där den här detaljen som har gått sönder och kostar Hamilton möjligheten att vinna den här VM-titeln. Den är värd typ 2 euro, alltså 20 spänn. Alltså en liten skitgrej. Och någonstans blir, när vi pratar då, pratar Indycar här, och det är otur på otur på otur på otur. Ja, men ärligt talat, otur, det är 4 bokstäver. Någonstans måste man ju titta på varje detalj. Man måste ju titta på allting så att man gör saker och ting rätt. Då ska man ju inte behöva ha otur hälften av racen.
Förra veckan var det Jakob som hade de där bevingade orden, och den här gången smäller Anna till med otur, det är 4 bokstäver.
Nej, är det inte det då? Är det 5?
Jag imponerar, du drog till den. Mest anmärkningsvärt är det just det, för att ena sidan av stallet, bakom ena väggen så går allting mer eller mindre
bakom
rätt.
Bakom ena väggen, han leder ju.
Ja, och den andra, på den andra väggen så är det återkommande mekaniska fel. Och
jag ser liksom så här tecknad film framför mig. Man ser liksom Felix bil där, och han kör liksom med så här kalanka svart moln över sig som bara är på väg att brista ut i regn. Mm. Och sen så kör Pato förbi och det är bara strålande solsken.
Om vi tar den andra svensken då i fältet, Marcus Ericsson, som, ja, take it away.
Men han är ju lite på, han är lite på den andra banan, får man ju ändå säga. Alltså han har ett race här som egentligen går ganska bra första halvan. Håller sig till stabil topp 5, skulle mycket väl kanske kunna avancera lite. Och sen så gör han ett misstag, kurva 1-2. Han räddar sig därifrån och hamnar i muren. Han räddar poäng, men han tappar ett par bilar. Och så har han lite otur med en gul flagg. Men han knegar sig ändå i mål på 9:e plats och har ju ändå lite tur, för att Palou och Dixon tappar väldigt mycket poäng. Så han är ju 17 inte längre ifrån ledningen. nu än man var för en vecka sedan. Han var 62 poäng ifrån. Nu är det väl 60, eller har jag räknat fel, Jakob?
Det är helt rätt.
Nu är det 60, och han är hela 51 poäng före Colton Hurta då, som ligger på sjätte plats i mästerskapet. Så att han, allt som allt, är ändå en gynnsam helg för Marcus. Kunde varit ännu bättre, men en gynnsam helg ur mästerskapsperspektiv.
Ja, han plockar ändå in 2 poäng på ledningen, fast han var 9. Så att,
Aggressiviteten var inte riktigt där för Marcus den här gången. Man såg det vid omstarterna att han dök inte på insidan som andra förare ofta ville göra. Han tog den långa, säkra vägen på omstarterna, tappade i någon enstaka position där. Starten var bra när han tog sig upp till femte, men sen efter det så tog han inte mer omkörningar på omstarterna. Det var en kämpainsats. Det var ju väldigt skönt att en dålig dag på jobbet för Marcus nu är ju 9:e plats, och det är ändå topp 10 placeringar som är lite prestigefyllda oavsett hur dagen ser ut. Så det var ju skönt ändå.
Men Jakob, du har ju äran att prata med Marcus här nu efter racet. Vi kan väl lyssna på den intervjun.
Tack Marcus för att du är med och pratar med oss. St. Louis, vad är det för stad?
Det är en stad med en stor båge. sen är det inte, jag har inte sett mycket mer av det. Vi bor ju där i downtown, och sen är det ju kvällsröj, så det blir inte så att man hinner med så mycket mer än åka till hotellet och sen direkt till banan. Så har inte så mycket erfarenheter av St. Louis, mer än man har sett den där, som sagt, stora bågen.
Väldigt intensiv helg då. Helg är det inte, det är ju en dag när vi kör kort på valer bara. Träning, kval, race på samma dag. Vad tycker du om det formatet?
Ja, alltså jag tycker väl att det är bättre att dela upp det i alla fall på 2 dagar. Det blir en lång dag och en väldigt intensiv dag, vilket i och för sig inte gör någonting emot. Men samtidigt så blir det, jag tycker ändå att det är skönt att ha 2 dagar och liksom på en racehelg. Om jag själv får välja, men det är bara gilla läget. Det funkar ju att köra på en dag som vi gjorde nu. Liksom. Man har en träning, man hinner köra in sig på det och sen kval och sen det. Men som sagt, det blir en lång dag.
Åkte ni till banan dagen innan eller var det på morgonen? Eller?
Nej, precis. Jag drog upp dagen innan. Det är ju typ 3,5-4 timmar i bil från Indianapolis. Så jag åkte upp dagen innan och fick en god natt som man var redo för en lång dag på banan sen.
Bra träning, 6:a på kvalet. Hur nöjda var ni efter träning och kval?
Ja, men jag tycker det var helt okej. Jag hade väl kanske hoppats på lite bättre kval. Träningen tycker jag vi gjorde lite bra ändringar där, så vi hade tycker jag hade en bra bil när vi hade tränat klart och den var ju byggd på den baseline setupen vi hade i fjol då, när vi var bra med på St. Louis. Så jag hade väl hoppats kanske kvala lite bättre, men samtidigt tredje startled var ju fullt godkänt och dessutom bäst i Ganassi, så jag var väl hyfsat nöjd med den kvalinsatsen i alla fall.
Är det här en bana där en stark kvalbil också blir en stark racebil?
Ja, det är väl både och det. Det är klart att det går väl lite hand i hand, skulle jag säga. Den här banan har inte så jättemycket slitage på däcken, så därför så kan man ligga rätt så och köra rätt så hårt även i racet. Så därför så har den bil som funkar bra på kvalet, så ska den ju oftast funka rätt så bra i racet också.
Och sen blev det ganska stökig inledning på racet. 2 av dina stallkamrater drogs med i en olycka och sen lite annat groll. 49 gulflaggsvarv på loppet var det, för flesta var de första 100 varven. Blir man störd när det blir så många gulflagg om igen?
Ja, men det är klart att det är skönt att komma igång och komma in i rytmen i racet, och det var ju svårt att göra det när det var i stort sett varje start och omstart så händer det en ny krasch eller någonting, så det blev en lite ryckig inledning, men samtidigt så var jag nöjd med hur jag liksom tog mig an den första delen av racet. Jag gjorde en bra första start och tog mig förbi Award, och sen tog Pagenaud när han var ihop med Newgarden, och liksom jag jobbade mig framåt där egentligen hela tiden, så jag tycker jag gjorde en bra inledning på racet, absolut.
Och sen, kan du berätta hur tankegångarna gick för dig och stallet då när Scott och Alex bryter loppet efter lite 50-60 varv? Vad sker bakom kulisserna när 2 av 3 mästerskapskombatanter i samma stall försvinner ur loppet?
Egentligen ingenting, om jag ska vara ärlig. Det är ju det som är lite med Indycar, att även om man är teamkamrat så är man ju små team i teamet som liksom fokuserar på en bil. Så det gjorde väl inte så jättemycket för vårat race att de försvann. Mer än jag förstod att det var bra för mitt mästerskap att jag skulle ta in lite poäng på dem. Så, men utöver det så betydde inte det egentligen någonting för våran tävling.
Om du kör jämsides med Dixon eller Palou, så du tänker inte på dem som stallkamrater på samma sätt som du gjorde i Formel 1 då, eller?
Både och. Alltså, det är klart att det är ju fortfarande teamkamrater och man kör ju helst inte ihop med en teamkamrat. Så där skulle jag säga att man fortfarande har ju liksom den respekten för sina teamkamrater. Men på något sätt så är Indycar lite mer, man är lite mer på egen hand tycker jag än i Formel 1 och andra klasser där det är mer att du är teamkamrater på ett annat sätt skulle jag säga.
Mm. Kan det hända under loppen att Chip himself kommer på radion och säger någonting till dig?
Ja, men det har hänt några gånger. Nu kommer jag inte ihåg sist när det var han var på radion och pratade. Det var något race. Jag tror det var i år något race han var på. Men han brukar inte alltför ofta vara på radion. Det är väl ofta som han har gjort något väldigt bra eller väldigt dåligt. Det är väl då det händer.
Okej. Okay. Att gratta kan ni ju förstå förstås. Ja, men... Det var ju lite fram och tillbaka i loppet för din del. Du var väl uppe på fjärde som bäst, men blev nionde plats mot slutet. Det var nära att du hamnade i muren vid ett tillfälle, Utberg Grå, där Rossi sen brakade i muren. Hur nära var det egentligen att du själv skulle möta samma öde som Rossi?
Ja, det var väl egentligen väldigt nära, tyvärr. Tyvärr, det var ju bra att jag klarade att det inte blev muren, men... Det här misstaget kostade mig rätt så många poäng i slutändan. Så det är väl det som gör att jag är lite missnöjd här efter tävlingen. För att jag hade ju en topp 4-placering rätt så väl liksom inlåst kändes det som vid den punkten. Då. Och sen gjorde jag det där misstaget och tappade Power och McLaughlin. Och sen som liksom toppen eller pricken över dit där så kom ju den där gulflaggen direkt efter mitt sista stopp som gjorde att jag tappade tre bilar till då. Så det var ju en liten dålig sekvens där för mig i racet då. Så det kändes som sagt som att en topp 4-plats var absolut ett realistiskt slutresultat där tills jag gjorde den där missen. Så det är väl något som jag fortfarande grämmer över, men samtidigt så som sagt, det hade kunnat varit värre. Jag kunde ha gått in i muren. Det var inte långt ifrån jag gick i muren. Och då hade det varit ännu jobbigare att sitta här idag. Så är det. Och som sagt, jag får ta lärdom från det. Jag är fortfarande lite grön på valer. Och jag vet vad jag gjorde för fel. Och jag vet varför det hände. Och som sagt, då får man ändå se någonting positivt ur att man lärde sig en läxa. Så nästa gång man är i en liknande situation så vet man ju vad man ska göra.
Så sånt där händer alltså väldigt sällan trots allt.
Ja, men precis. Och liksom bakgrunden till varför det hände var väl egentligen att jag hade en rätt så stor... Det var ju slutet på min en av stintarna och mina däck var väl på väg att tappa lite... jag tappade grepp helt enkelt under slutet på stinten och hade ett rätt så stort moment i kurva 3-4 där bakändan kom runt och jag nästan fick full sladd egentligen. Och då har man ju verktyg i bilen man kan justera, så jag justerade dem för att säkra upp eller sätta mer understyrt i bilen för att få mer bakgrepp helt enkelt. Och kurva 1 och 2 då några varv senare så hade jag för mycket understyrt helt enkelt och understyrde ut i gummiresterna. Och problemet på en oval när det kommer ut utanför spåret så är det ju som att köra på is i stort sett. Då är det svårt att göra så mycket. Så nej, det var väl en läxa som sagt för läroboken att ta med sig framåt. Men ändå surt. För jag tappade ju 10 drygt poäng på det i alla fall i mästerskapet. Och de hade inte gjort något att ha kvar. Men så är det. Som sagt, det hade kunnat varit värre också. Så det är bara att lära sig från det och gå vidare. Och liksom fortsätta jobba på.
Och sen det här med strategierna i loppet då. Du följde ju ledarna ganska mycket då. Känner du dig grön också på det sättet att se hur loppen på ovaler utvecklas strategimässigt?
Jag tycker alltid på ovaler så är det rätt så svårt från förra positionen att fatta riktigt vad som händer strategimässigt. För att det kan ändra så mycket under racets gång, så det är alltid svårt att liksom hänga med i allting under racets gång. Men jag förstod rätt så tidigt på det här racet när det var så mycket gulflaggor i början att det skulle bli en trestoppare för de flesta, och det var ju det vi satsade på också. Och jag visste också då att det skulle bli väldigt mycket fuel saving, och det var det som var lite tråkigt med racet i och med att många försökte göra det på trestopp, så var det ju att man fick fuel savea extremt mycket, och det gjorde ju att det inte kanske blev världens roligaste race att varken köra eller kolla på, framförallt där i täten.
Jaha, vi har precis sagt att det var ett spännande lopp.
Ja, kanske det var. Jag har inte kollat. Jag har inte kollat på racerdelprisen. Jag var lite sur igår efter mitt misstag. Så jag vill inte kolla på det. Men jag måste nog kolla på det idag i alla fall och kolla igen.
Fair enough. Men jag tittar på snabbaste varven till exempel. Du var typ 16:e snabbaste racevarv hade du. Ljuger den statistiken? Var bilen snabbare än så?
Jag vet inte, det är ju, på en oval är det alltid svårt. Jag vet att det var ju många som, det var en hel del som körde 4 stoppare och då kan du pusha egentligen hela racet och det är klart att det går ju snabbare. Jag körde ju typ 95% av mina varv så släppte jag ju på gasen på typ start och mål och coastade hela vägen in i kurva 1-2 så då är det klart att då blir det svårt att göra så mycket snabbare tider. Så jag tycker min bil var rätt så bra, det var väl egentligen sista stinten där efter jag kom ut lite längre ner i fältet som jag tyckte bilen var lite bra. Jag kom ju ut där som åtta efter Rossis krasch där och då tappade en plats i omstarten och sen hängde jag egentligen inte riktigt med sista stinten. Så det var väl lite konstigt hur bilen, jag tycker bilen var mycket starkare under resten av racet, men just sista stinten var vi inte riktigt lika bra med någon anledning.
Men ändå, du tog in 2 poäng på ledningen i mästerskapet. 60 poäng efter, 3 lopp kvar. En seger ger ju 50 poäng plus några bonuspoäng. Är du optimistisk att femteplatsen i mästerskapet kan bli ännu bättre?
Ja, men det är klart jag måste sikta uppåt. Nu har jag ju en stor buffert bakåt till sjätteplatsen. Så det är ju klart att jag kommer sikta uppåt. Och jag har ju tagit in lite poäng på Dixon och Palou. Och har ju fortfarande tagit mest poäng sedan Indy 500 i mästerskapet. Så även om jag har varit lite missnöjd senast på helgerna med 2 nionde platser. Så tar jag ändå bra med poäng. Och som sagt, det är ändå mycket poäng kvar att köra om. Och vi såg ju i helgen att det kan snabbt hända saker som ändrar på mycket. Palou och Dixon tappade rätt så mycket poäng där när de var avkörda. Så nej, jag siktar framåt och försöker göra 3 riktigt bra helger här på slutet. Så får vi se hur långt det räcker i mästerskapet.
Mm. Det kommer ju bli en västkustturné. Portland upp i norr i Oregon och sen ner till Laguna Seca utanför San Francisco. Och sen ännu lite längre söderut till Long Beach. Men du kommer åka fram och tillbaka till Indianapolis under de här 3 veckorna. Eller kommer du hålla dig där ute?
Jag tror jag kommer vara kvar mellan ett av racen och åka hem mellan ett av racen. För jag måste hemma och köra lite simulator. Men jag sa, jag och Alex, min tränare där, vi tänkte vara kvar i alla fall en vecka och hänga lite på västkusten.
Det låter inte dumt det, men vad tycker du om banorna då?
Jag tycker det är bra banor för våran del. Åkan var vi ju testa på här för några veckor sedan. Då tycker vi hade en bra bil där och Ganassi historiskt sett har varit rätt så starka på den banan. Så där känns det som att vi har bra koll och det var inte, jag tror vi var 8 bilar som var där att testa. Så det känns som att vi har lite fördel där mot typ Penske och Andretti och de som inte har varit där att testa och inte kört det på 2 år. Så de har aldrig kört det med aeroscreenen. Och där kommer det också vara bara en träning innan kvalet. Så det känns som att vi och Aero McLaren och Shank som var där att testa för några veckor sedan borde ha en liten fördel där. Så det är positivt. Laguna Seca är en bana som vi har testat på i vinter och som jag har tävlat på och som jag tycker trivas bra på. Och där tror jag också som vårt road course paket tycker jag känns bra. Så där borde vi kunna vara konkurrenskraftiga. Så, och Long Beach, avslutningen där blir också bra. Stadsbanor har ju varit lite av min melodi i år med seger både i Detroit och Nashville. Så det känns ju som att det verkligen borde kunna passa mig att göra en riktigt bra sista tävling. Då. Så jag tycker överlag de sista 3 banorna är bra banor för oss och för mig, så det känns spännande.
Ja, det kommer bli väldigt spännande för kan bli bästa svensk säsongen i IndyCar resultatmässigt då sedan Kenny Brecks tid. Så all lycka närmsta veckorna. Det blir ett par veckor i alla fall med lite uppladdning, vila, eller kommer det vara tester innan Portland?
Inga tester, det är bara cykling för min del.
Okej. I alla fall, tack så mycket för att prata med mig, Marcus. Och vi får väl höras kanske efter nästa framgång.
Låter bra det.
Men då kan vi väl avrunda Gateway genom att gå igenom den nya mästerskapsställningen. Jakob, take it away.
Ja, vi har Pat Ward som tar över mästerskapsledningen. Jag funderar på, är han den första mexikanen att leda IndyCar någon gång? Kanske. Adrian Fernandez var ju med och slog som mästerskapet några gånger runt millennieskiftet. Men jag vet inte om Fernandez någon gång ledde mästerskapet i alla fall. I alla fall, Pato Ward. 2 segrar, 3 pole positions, 435 poäng. Alex Palou som då blev överkörd av Rinus Vikej, tog med sig Scott Dixon. Han ligger 10 poäng efter. Inga pole position sen för Palou, men två segrar har ju och överraskande bra form hela året. Fortfarande är urstark ut och hade väl en topp 5 på gång innan kraschen skedde. Joseph Newgarden kanske är den som är bäst form nu. Däremot, andra segern för året, 3 pole positions har han tagit. Han ligger 413 poäng, det vill säga 12 poäng efter Palou, 22 efter Pat O'Ward. Scott Dixon behåller fjärdeplatsen i mästerskapet, 392 poäng, börjar bli lite avhängd. Marcus Eriksson, 375 poäng, alltså bara 60 poäng efter mästerskapsledningen.
17 efter Dixon, va?
17 efter Dixon, och mästerskapet kommer ju vara mellan de här fem. Mm. Men Dixon och Eriksson har brantare backe, men ändå, det är häftigt att Marcus Eriksson är med och slåss för ett Indycar-mästerskap.
Det är väl typ 150 poäng och slåss om lite mer 160 någonstans. Så att maxad utgång.
Ja, det här har jag aldrig trott på år 2017 typ. Sen Colton Herta är ju best of the rest då. Ja, men han ändå kastat bort 2 pallplatser de senaste 3 loppen. Trots det ligger han 6 i mästerskapet, 324 poäng. Alltså 51 bakom Marcus, och det är ju mer än ett lopp nu faktiskt. Simon Pagenaud, 320 poäng på 7:e plats, smyger upp där. Graham Rahal, det här blir en dyr helg för honom att tappa 2 platser i mästerskapet, 319 poäng. Will Power, in i topp 10 nu i alla fall, 9:e plats, 315 poäng. Och Takuma Sato, 279 poäng på 10:e plats i mästerskapet. Det är topp 10 det.
Tar man Felix Rosenqvist nu så är han uppe på en 21:a plats på 149 poäng. Jag tittar, kika på dem, det är ju de här bonuspengarna som kommer, det är topp 20 har vi väl sagt, va?
Mm, 22 bästa bilarna.
Okej, för då är han ju, ja, vad innebär det då? Det innebär att, ja, han är väl inne de 22.
Ja, han är safe.
Då. Han är safe, och dessutom för att klättra ytterligare i mästerskapet så har han ju Eddie Jones närmast framför sig, typ 26 poäng före. Sen så har vi en James Hinchcliffe som helt tappat formen, eller teamet har helt tappat formen på 189 poäng. Så att det är bara att blicka uppåt där. Jag tror att det kan, som du varit inne på Jakob, det kan nog bli ett par klättringar till där.
Nu ska vi ju faktiskt till en bana nästa gång när Felix kom tvåa 2019, alltså senaste gången vi var där på lilla Portland. Den korta roadcoursen där i nordvästra USA. Så det ska bli kul att de får besöka västkusten igen första gången 2019.
Det ska bli spännande att snacka upp det racet då. Om 3 veckor kommer vi till Portland då. Men vi får dröja oss kvar vid Gateway lite, för det har även kört Indy Lights.
Vi hade ju stora förhoppningar där med Linus Lundqvist. De körde ju faktiskt 2 race. Det var vansinnigt mycket poäng den här helgen som skulle delas ut. Så vi hade ju jättestora förhoppningar om att det kunde ge någonting här i mästerskapet. Eftersom en seger i mästerskapet garanterar väl 3 insatser i IndyCar nästa år, va?
Det stämmer bra det. Det är väl lite drygt $1 miljon också på spel. Och det är ju... börjar se svårare ut för Linus Lundqvist nu efter lite farsartad första tävling på Gateway då.
Mm. Ja, du sa ju, höll ju på att säga upp bekantskapen med Indy Lights efter det loppet. I alla fall på min telefon. Ja.
Däcktillverkaren Cooper Tire som du kanske ville läxa upp lite. Du får välja.
Jag vet inte hur många gånger Indy Lights har varit på Gateway. De var inte där förra året förstås. Mycket konstigt ändå att Cooper Tires levererar ett däck som inte håller. För det här var ju ändå det 4:e och 5:e Indy Lights-loppet av den moderna upplagan som körs på den här banan. Inte varit något problem med däcken 2017, 18, 19. Det var till och med längre lopp då. De testade tidigare i veckan. Det var inte något jättemärkligt väder heller. Men ändå så höll däcken bara lite drygt 30 varv den här gången. Och sen var det 3... inte däcksexplosioner utan slitsbanan lossnar, och den lossnade som mest spektakulärt på Linus däck. Mycket märkligt och mycket dåligt att det här fick ske.
Det är riskfyllt också, alltså vi snackar mycket. Vi snackar en oval här, de kör 300 knyck och en mur och så däck som inte håller. Det kan ju bli oerhörda skador, det kan ju faktiskt kosta någon livet. Det är sjutton inte okej, och det är dessutom inte okej tycker jag att man har den typen och sen så stoppar man loppet sen. Det här kan ju få enorma konsekvenser för sammandraget och för de här killarnas framtida karriärer. Det blir jag lite putt på, kan man säga.
Mm. Vi kanske ska säga vad som hände där i första racet då, för det är ju framförallt det racet ni pratar om här nu då, för de som inte hängde med i helgen om resultatmässigt och så. Där vi hade ju alltså Linus kvalade P4 till första racet och var uppe på en andra plats med potential faktiskt att klättra till en första plats rent av, men däckexplosion som sagt då, och det var alltså efter det här då som de valde att flagga av racet. Vad hände till andra racet? För då bestämde de sig för att ett obligatoriskt däckbyte efter 35 varv, alltså efter halva distansen.
Ja, så brukar man tillåta sig göra i amerikansk racing. I NASCAR har man ju så här competition cautions i nästan till varje lopp, bara för att kolla däckslitaget och lägga till ett obligatoriskt däcksbyte utifall det har varit liksom regn efter sista träningen eller något annat fuffens med banan. Så det kan jag köpa ändå, att man lägger till det här obligatoriska depåstoppet, för det andra alternativet var ju att ställa in loppet och det ville ju ingen. Men jag blev också precis som Anna lite putt på att man inte backar tillbaka ställningen i första loppet till det som faktiskt fick loppet att avbrytas. Så särskilt när det är något som serien levererar som fallerar.
Mm. Ja, sen så visst, vi sitter ju här med väldigt blågula glasögon och tycker att det vore ju grymt kul om vi kunde ha tre svenskar i Indycar nästa år, förutsatt att Marcus också stannar då. Men man blir ju ändå lite sådär, 17 alltså.
David Malukas var det som vann, gjorde en helt felfri helg. Kyle Kirkwood var aggressiv i första loppet, körde på bredsladd genom kurva 1 och 2 när han försökte köra om Malukas på utsidan.
Ja, på väg att bli en rejäl incident mellan Linus och Kyle Kirkwood. Kyle Kirkwood kör ju väldigt tufft, men Linus bet ju ifrån där, så jag tror till och med han var inne, touchade inte Linus lite kanske till och med?
Jo, han körde ju verkligen på bredsladd och det var fantastiskt att han räddade den bilen. Och sen så petade han till Linus i bakvagnen och gör sin framvinge lite skev. Ja, jag tror inte det var betydde så mycket för bilens väghållning. Mm. Men Kirkwood fanns lite att fila på där, men han räddade ju i alla fall poäng. Och nu har ju de två, Kirkwood och Malukas, stuckit ifrån Lundqvist lite i mästerskapet i och med den här helgen.
Mm.
Men sen gjorde ju faktiskt Linus en ganska heroisk insats på söndagen där, för han fick ju, det visade sig att de kunde inte laga hans ordinarie bil, så han fick ju ta reservbilen, alltså Nikita Lastorskins bil som inte körde den här helgen då, så att han körde med reservbil på söndagen och blir ändå fyra. Det är väl rätt imponerande, Anna?
Det är det väl absolut. Men jag är fortfarande putt.
Ja, får gärna vara.
Jag skulle faktiskt vilja höra vad Linus själv säger om hela situationen.
Nej, men det blev en helg med väldigt blandade känslor, om man ska vara ärlig. Såklart så är jag besviken över resultatet. Jag menar, vi vill ju ha mycket mer än en DNF och en fjärde plats. Och jag tyckte att vi förtjänade mer än så. Men som sagt, det positiva, och det är väl det som man får försöka ta med sig från helgen, är att vi hade farten från första stund, vilket var kul att se. Sen samtidigt så insåg man ju ganska snabbt också det man behöver jobba på. Och jag tror speciellt från min sida så är det ju just att få till kvalen, för de är fortfarande väldigt viktiga påvaler. Men som sagt, lite surt att förlora andra platsen där i race 1 med ett däck då som gav upp. Men det finns inte mycket att göra åt, utan det är bara blicka vidare, ta med det positiva och lära sig av det negativa. Så vet vi att det är fortfarande sex race kvar som man ska försöka vinna.
Ja, fortfarande sex race kvar som Linus säger. Och glädjande ändå får vi säga, det är att även om det eventuellt är så att mästerskapssegen är på väg att glida Linus ur händerna nu, har jag sagt det, så är det ändå så att topp tre är garanterade tester i IndyCar. Och har ju liksom förstått det som att Linus har ganska bra backning. Så man vet ju inte, det kanske bidrar till mer av det här också. Men sen är det ju så, nästa år Indy Lights växer ännu mer, så att det kommer bli ännu större konkurrens också i mästerskapet. Så att ett år till där och bygga renommé och kanske vinna mästerskapet andra försöket, det låter väl inte som fel det heller. För han kommer säkert vara en av favoriterna då.
Ja, är han kvar där så måste han ju vara en av favoriterna med tanke på den här säsongen sett ut. Det gäller bara att hitta rätt, alltså ett år till och skaffa sig rätt erfarenheter är ju inte fel, men det får inte bli för många år. Så det gäller ju att hitta rätt lägen när man ska flytta på. Så man ska ju ha så mycket erfarenhet att man klarar av att ta nästa steg och utvecklas med nästa steg, så det inte blir liksom en Alex Albon. Mm. Den vill vi inte se.
De är ju väldigt insatta, de här kommentatorerna som kommenterar Indy Lights, och de har ju egentligen alltid varit väldigt uppskattande kring, pratat väldigt positivt kring Linus. Så jag får en känsla av att han är, det snackas rätt mycket om honom, jag tror att han har ganska gott renommé och folk är lite nyfikna på honom i IndyCar paddocken.
Jag ser mycket fram emot de här sista sex loppen ändå, för det är mycket poäng på spel.
Ja, och en vinnarskalle, det vet vi att han har.
Mm.
Precis som du, Anna.
Nähe.
Men nu är det som sagt 3 veckor kvar till nästa race i Portland, helgen den 10-12 september, och då kommer både IndyCar och Indy Lights dit då.
Ja, jag gillar den banan. Den är platt, men den är väldigt charmig och det kan bli väldigt bra racing, och den här första chikanen är, där händer det mycket action, minst sagt. Så ser fram emot det. Och Laguna Seca och Long Beach på en gång på västkustturnén där, så det ser. Bara 3 lopp kvar i året, men ändå, det kan bli riktigt kul lopp.
Mm. Alltså jag är inte riktigt där än. Just nu sitter jag och känner att det är så himla härligt att det är racevecka i Formel 1, så att det ska bli spa till helgen. Så att jag är liksom inte, jag har inte hunnit börja fundera på amerikanska västkusten, men det kommer.
Ja, och helgen som var ju Le Mans 24 timmars, och dum som jag var tog jag inte ledigt från jobbet, var jag också anledningen varför jag inte kunde se Indy Lights-loppet live. Ja, Le Mans är ju alltid en höjdpunkt, och jag lider med Robert Kubica och hans mannar i LMP2-klassen i WRT. De leder loppet men bryter på sista varvet.
Nej, sånt gör ont.
Jifei Jay, kinesisk skumförare som drog upp den här bilen i ledning sista 2 timmarna, och sen på sista varvet så var plopp. Sista varvet i 24 timmars.
Då gäller det att ha ett hårt psyke. Men om det är någon som har ett psyke så är det Robert Kubica.
Ja, jo. Han kommer tillbaka. Det är kul att han har hittat ett hem nu i sportvagnsracing. Totalt vann ju Toyota igen. Det här var det sista året som Toyota inte hade någon riktig konkurrens från andra stora biltillverkare. Nu var Alpine med och Glickenhaus-stallet. Och alla 5 bilarna i hypercar-klassen kom i mål på de första 5 platserna. Så det var anmärkningsvärt bra tillförlitlighet på de här sprillans nya bilarna. Särskilt Glickenhaus-stallet hade ju inte kommit till mål i någon tidigare tävlingarna i World Endurance Championship. Så nu kan vi kalla José María López, Kamui Kobayashi och IndyCar-meriterade Mike Conway Le Mans 24-timmarsegrare. Kobayashi har ju alltid varit en favorit, men Conway är en underskattad förare som faktiskt vann 2 eller 3 IndyCar-lopp med Andretti och faktiskt med Ed Carpenter Racing för några år sedan. Så fanns IndyCar-relevans även i Frankrike den här helgen.
Jag höll på att säga att det finns det väl överallt. Det gäller bara att hitta den.
Ja, det är sant. Något annat som hände i veckan innan vi åkte till Gateway, det var att Indianapolis Motor Speedway arrangerade ett lopp för midgetbilar. Kallade för Brian Clawson 49 efter avlidne dirt track-legendaren Brian Clawson, som alltid körde med nummer 39. Roger Penske var ju på plats, Marcus Ericsson var på plats på läktaren, såg jag, han instagrammade lite därifrån. Så jag verkar tycka att sån här riktig gräsros kortbaneracing var kul. Men Penske hintade lite att segraren av här BC39 kanske kan få köra Indy 500 i framtiden. Och segrade gjorde ju ingen mindre än Kyle Larson, som ju dominerat NASCAR i år och lite ökänd på grund av dumma kommentarer på internet också. Men Kyle Larson är i otrolig form, och jag vill gärna se honom i en IndyCar-bil också. Han vinner ju allt han sätter sig.
NASCAR körde de ju på dirt track, testade de ju. Var det i år eller var det förra året?
Det var tidigare i år där på Bristol, men då blev Larson påkörd. Men han har ju vunnit 5 eller 6 lopp hittills i år i NASCAR Cup Series. Han vann den största sprintcar dirt track tävlingen i Knoxville förra veckan. Och han kör ju väldigt mycket dirt tracks på fritiden. och han vinner i stort sett varenda gång han sätter sig i en bil på en dirt track.
Men IndyCar har ju en historia på även på dirt ovaler, så att det kanske är någonting man skulle införa även på IndyCar då.
Ja, men liksom det är ju av den traditionen förare Ed Carpenter är också. Okej, ensam i IndyCar med just den bakgrunden idag. Så Kyle Larson är ju uppfödd på samma sätt som Foyt, Unser, Andretti, Carpenter. Så han skulle ju kunna få sin plats i IndyCar. Liksom. Han har ju rätt DNA för det. Hoppas bara att det var mer än en hint som Roger Penske kom med där. Så låt se ifall de lyckas arrangera något.
Och mer än en hint, det är ju garanten att vi i Indiepodden är tillbaka om en vecka igen nästa onsdag. Får vi se vad vi ska snacka då, för då är det inte racevecka, men vi hittar väl på något.
Mm, absolut.
Stort tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni använder rabattkoden
Indiepodden.
Åh, Anna! Tack, vad bra. Då har det så bra, Anna och Jakob. Och vad ska du skriva om i veckan, Anna, på Aftonbladet-bloggen?
Ja, naturligtvis så är det omstart. Det är Race Week. Det är Verstappen, Hamilton. Det är all fakta, alla tider som gäller inför helgen. Och sen så alltid de senaste nyheterna, såklart.
In och läs den för allt i världen. Det tänker jag göra i alla fall.
Mm. Härligt.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.